Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Lasst uns nicht lange reden, wir tun, was uns gefällt.
Ja, gott folk. Man får ju nästan på något sätt sätta sig ner i fåtöljen och ta ett djupt andetag för att hänga med vad som händer i den tyska fotbollen. För det har hänt saker i veckan, eller hur Filip?
Ja, men varje dag känns det som att det har varit något ganska så stort än någon som har hänt. Och i måndags till idag, fredag när vi spelar in, så har det väl egentligen varje dag kommit åtminstone en ganska så stor nyhet. Så att jo, det har varit en händelserik vecka minst sagt.
Vi ska försöka guida er igenom den och ge en kompakt sammanfattning på vad som har hänt. Vi kan ju börja den änden där man trodde att det skulle vara den stora grejen den här veckan, och nämligen att Thomas Tuchel då kommer få lämna, eller får, han kommer lämna enkelt sagt i sommar senast, ska understrykas, efter då helgens bedrövliga insats mot Bochum som betyder tredje raka förlusten för Bayern München, något som de inte har gjort sedan 2015. Och det ska sägas 2015 när det skedde senast, det var när de redan hade vunnit liga med Pep Guardiola, så där var det ju lite så här, gå lite på halvfart och vila spelare. Men nu var det ju verkligen inte så. Nu har det varit en cirkusakt utan dess like helt enkelt i München. Och Thomas Tuchel får helt enkelt packa ihop sitt pick och pack. Och vi har ju varit inne på det tidigare kring situationen i Bayern. Vi kommer att prata mer om det, men det är ju inte bara Thomas Tuchel som är problemet. Men han är ju en av faktorerna helt enkelt att det här inte stämmer överens. Nu tror jag ju, jag har ju hört många reaktioner och jag vill strax höra din åsikt där. Många tycker ju att det är väldigt konstigt att Tuchel i dagsläget får stanna kvar till sommaren. Det snackas ju självfallet om de förlorar kommande matcher så kanske han får gå och Ole Gunnar Solskjaer kommer in som interim. Men många tycker i alla fall att det är konstigt att han stannar först och främst, för att de anser att det här blir bara lame duck, dead man walking etc. etc. Samtidigt tror jag att det här blir på något sätt en form av lättnad. Nu behöver det inte vara någon spänning mellan Tuchel och spelarna. Jag tänker mig att nu kan man på något vis gå in med någon form av nu jävla ska vi visa världen utan att känna någon jobbig tension kring, jag vet inte, kring situationen. Ändå om självklart Bayern München är alltid under stor press nu, speciellt när de inte kommer vinna någon titel om de inte tar Champions League. Hur är din tanke kring denna Tuchel-röran?
Ja, men det har ju länge skakat i Bayern München kring Tuchel just. Många som har varit missnöjda. Man har ju under de senaste veckorna väntat på att det skulle komma ett beslut. Sen trodde jag ju kanske då också att han skulle få gå på dagen och inte att man skulle komma överens om att han skulle få sitta kvar säsongen ut. Samtidigt förstår jag det beslutet också. Och som du säger så att det lättar upp lite spänningen. Alltså en sån spelare som Joshua Kimmich till exempel, som de har snackat så mycket om han skulle bli kvar eller inte, att han inte då vill bli kvar förutsatt att Tuchel stannar i Bayern München. Han kan ju mer planera för sin framtid om han vill vara kvar i Bayern München, för att det kommer då komma in en ny tränare till sommaren. Den tränaren kommer förmodligen att bli klar här någon gång under våren skulle jag tro. Sen när det blir Xabi Alonso eller vem det blir, det återstår ju att se. Men jag skulle ju tro att man har det där klart innan den här säsongen är till ända i alla fall. Så att jag kan ändå förstå det. Sen tycker jag väl ändå att Tuchel kanske inte har gjort sig förtjänt egentligen av att få sitta kvar säsongen ut. Och det påvisar väl lite att Bayern München har tappat det här greppet som man så länge har haft om att vara den här storklubben som har vinnarmentaliteten först och främst oavsett vad man gör. Nu har man förlorat mot Bochum, man har förlorat mot Werder Bremen, man åkte ur cupen mot Saarbrücken, man blev förnedrade i supercupen mot Leipzig och mot Leverkusen här i ligafinalen här om veckan. Och Eintracht Frankfurt förlorade man med 5-1. Så att det har varit väldigt många plumpar här. Så att jag tycker väl egentligen att Tuchel borde få kicken rent sportsligt. Men jag antar då att Bayern München har en långsiktig plan och att det här är det bästa beslutet. Så jag får väl ändå tro på Bayern München, men man börjar undra lite hur det står till i klubben.
Mm, jag förstår ju din tanke där också med att han inte är riktigt värd att få fortsätta. Men precis som du är inne på där, jag tror deras plan är väl framförallt att skapa tid för att få in en tränare nu som på lång sikt ska jobba i Bayern mitt under en säsong är ju minimal. Och som du var inne på tidigare där, Alonso är ju number uno som de gärna vill plocka in, och han kommer de inte riktigt kunna lösa nu under våren. Sen får vi ju se helt enkelt, det här öppnar ju upp för Bayern att de redan nu kan förhandla med Alonso och Leverkusen. Men min magkänsla säger att det här kommer bli riktigt tufft för Bayern att hitta en huvudtränare som de är väldigt nöjda med. Jag tror att Alonso faktiskt kommer stanna i Leverkusen. Jag tror att om inte Liverpool snappar honom, men min magkänsla säger på något sätt att han är så himla smart. Han är för klok. Alltså, att gå till Liverpool i dagsläget med tanke på Kloppo och hela den historiken, eller Bayern München som är just nu en kaotisk, jag vet inte, vissa skulle kalla det shitshow, men där det är mycket trassel, men självfallet enormt mycket potential att kunna bygga upp något nytt. Jag tror dock att Alonso är smart nog att bara tänka jag stannar kanske kvar i Leverkusen för att fortsätta där i min takt och köra ett år Champions League och därefter gå till Real Madrid och sen kanske dörrarna öppna för Bayern och Liverpool i framtiden. Samtidigt tänker jag, men vinner han liga med Leverkusen, då kanske han inte känner någon motivation att stanna kvar i Tyskland. Då kanske han går till Liverpool. Så ja, du hör på mig, jag är själv inte 100% säker riktigt hur jag känner kring Alonso-frågan. Men det jag vill komma tillbaka till är ju att det är väldigt jobbigt läge för Bayern München när det kommer till just det här tränarjakten.
Mm. Nej, men det finns ju många tänkbara scenarier för Alonso. Det jag känner mest är att om han vinner ligan med Leverkusen, så går det ju knappt att toppa, för att även om Leverkusen är ett väldigt skickligt lag just nu, så är de nog inte tillräckligt bra för att kunna då vinna Champions League. Mycket möjligt att de skulle kunna vinna Europa League eller då Conference League, men då blir det väl i så fall Europa League om man nu skulle misslyckas i Champions League här. Men jag tror väl att nu är det ju ändå en så pass öppen väg för honom att vandra antingen in i Liverpool, som är en klubb han tidigare representerat. De kommer förmodligen ha ganska stor tro på honom och tålamod med honom, vilket engelska klubbar generellt inte har. Men sett nu till att man har haft Klopp så länge, så tror jag att man vill fortsätta tänka långsiktigt. Och Alonso är en sån jäkla juvel just nu på tränarfronten, så att jag tror att man kommer verkligen vilja satsa på honom. Och samma sak med Bayern München, alltså att där kommer han ju också, då kommer han ju till ett redan väldigt skickligt lag under botten. Det är bara att han måste få ordning på saker och ting och sen så fylla på med lite bättre spelare på vissa positioner och sen framförallt få mer sämja i truppen. Så att, ja, vi får se vad han väljer. Jag har ju svårt att säga att han blir kvar i Leverkusen, men givetvis har det varit roligt, för att då är det större sannolikhet att vi får se ett Leverkusen som fortsätter utmana om ligatiteln, så att det blir det här att man vinner nu och sen så tar Bayern München över taktpinnen igen och så vinner man 10 år på raken på nytt. Utan nu vill de att det ska fortsätta vara jämnare i toppen här. Men det jag tänkte bara säga om Tuchel också, det är det här att det är ju en sak att man inte lyckas skapa sämja i laget, att spelarna inte tycker om honom. Men det är det här också att när resultaten är så pass dåliga som de är just nu, då riskerar man ju dessutom att åka ur Champions League här, och ligan är ju mer eller mindre redan körd, känns det som. Och cupen är man ut ur, och supercupen förlorade man. Så att det är mer det jag känner, att nu när alla titlar håller på att skita sig, då är det ju konstigt av Bayern München att ändå vill fortsätta med en tränare som fansen uppenbarligen inte vill ha där. Han själv känns inte som att han jättegärna vill vara här i Bayern München. Och spelarna vill ju inte heller ha honom, verkligen som. Så att det är lite märkligt ändå att han får fortsätta, men absolut, annars är det att hitta en tillfällig lösning för säsongen ut och sen satsa på en tränare från och med sommaren då. Men ja, jag tycker det är lika bra egentligen att kunna gett andra lagets tränare. Jag vet faktiskt vem det är som leder andra laget i Bayern München, men han kunde lika bra fått chansen så fall att leda Bayern München nu, känns det som.
Nej, de skämtar ju i Tyskland om att Thomas Müller borde lika gärna bara tagit på sig tränarhatten också. Som spelande tränare.
Ja, det har funkat lika bra som det gör nu faktiskt. Som att det är bättre. Just det känns det som att det kan inte bli sämre än vad det är. Alltså det här mot Borsjön var ju bara för bra för att vara sant nästan. Att man går och förlorar den matchen också. Efter att man då tidigare veckan förlorat mot Lazio. Och det har varit sådana skandalrubriker då. Över hur usla banden snö. Och då trodde man ändå att nu ska de visa framfötterna. Och vinna något här och visa att man faktiskt är att räkna med. Men så går man och förlorar den. Och nu är det väl 8 poäng idag man har upp till Bayer Leverkusen med lika många matcher spelade. Så att, ja, det är mycket som ska till för att Bayern München ska ta sig förbi Leverkusen.
Ja, det kan vi ju båda två nästan skriva under på att det inte kommer ske.
Det är i så fall bara om spelarna i Leverkusen får kalla fötter för att de inte är vana vid en sån här situation. Men ja, nu har de redan tagit sig så här långt så att jag har svårt att se det hända faktiskt.
Verkligen, det ska väldigt mycket till. Och precis som du är inne, vi kommer kunna ha ett lite mer ingående avsnitt med Bayern, det har vi ju ofta. Men ännu djupare, för att problemet är ju så djupt rotat. Inte första gången det har blivit en form av spelarrevolution eller vad man nu ska kalla det, revolt mot tränare i Bayern München. Det har ju hänt många gånger tidigare, och där är ju också ett form av frågetecken kring hur mycket makt har egentligen spelarna? Har de kanske för mycket makt med tanke på vad de presterar själva? Och hur är truppen egentligen uppbyggd? Och där har vi ju varit inne på tidigare att truppen är ju uppbyggd på ett väldigt skevt sätt på grund av att Salihamidžić och Oliver Kahn inte alls gjorde ett bra jobb. De hade ingen tanke med vad de värvade. De har värvat märkligt helt och hållet de senaste åren. Självfallet vissa undantag. Men i det stora hela består Bayern München i dagsläget av främst individualister och så kallade stjärnor och inte lagspelare som på något sätt vill stötta varandra och göra det som Bayern är vana vid att göra, nämligen så här, Mia Samia, visa mentaliteten, visa på något sätt nu jävlar ska vi vinna allt och mot alla, även om vi har förlorat en match så kommer vi tillbaka och ja, på något sätt visa det som egentligen Bayern München står för.
Mm, ja, men de har ju också blivit lite bortskämda spelarna såklart. De har ju haft här 10-11 år där man har
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Rerat på ligatiteln och det, man har varit ett självspelande piano i mångt och mycket. Och ändå så har det varit lite turbulens framförallt den förra säsongen utanför planen. Men ändå har man vunnit. Men det här är en ny situation för alla också. Så att det är ju verkligen mycket som är i gungning just nu i Bayern München. Och som utomstående så är det såklart väldigt spännande. Men det är samtidigt också väldigt tragiskt att se att det går till på detta viset. Det är en annan så välskött och stabil klubb som Bayern München har varit de senaste decenniet i alla fall.
Och det får inte glömmas bort att varje år har en viktig pusselbit försvunnit från Bayern München de senaste åren och lett till att vi är där vi är idag. Jag tänker då på bland annat spelartruppen och vad som har funnits runt omkring laget i sig. Ja, det är helt enkelt, och jag tror det var Mattias som sa det, och det stämmer ju. I grunden gav Uli Hoeneß och Karl-Heinz Rummenigge över den så kallade ratten alldeles för tidigt till Kahn och Brasso. Det var fel timing, fel personer vid fel tillfälle som fick makten och har lett Bayern München dit de har kommit idag. Ledsen för mitt språk, jag kan knappt prata idag, jag verkar att jag är helt borta. Men det jag vill säga är att Bayern München åkte in i diket och de har det tufft, men de kommer självfallet ta sig ur därifrån, och vi kommer få se en hel del saker som kommer hända i sommar med speciellt Max Eberl i spetsen, den nya sportförstand sitsande som kommer komma nu den 1 mars och ta hand om just tränarfrågan och hela spelartruppen. Det kommer bli väldigt intressant att följa.
Det tror jag kommer göra dem gott att få in honom.
Det tror jag verkligen. Men med det sagt tycker jag att vi går till veckans andra stora ämne, och bara kort och gott. Där tycker jag också att vi på något vis ska landa i lite djupare diskussion i ett annat avsnitt. Men det är viktigt ändå att vi tar upp det, för att protesterna som vi har fått se de senaste veckorna har nu burit frukt. Fansen, ni som inte har hängt med, men jag gissar på att ni har hängt med, ni som lyssnar på detta och tittar på tysk fotboll, för att har varit väldigt svårt att inte märka av de så kallade tennisbollarna som har flugit på planen, nu senast också små flygplan, men även radiostyrda bilar. De var väldigt kreativa där på ultrasidorna. Men de har ju haft en stor protestvåg från fansens sida mot då DFL, Tyska Ligaförbundet, och i grunden också alla professionella klubbar i Tyskland, för de ingår i DFL, att det har genomgått den här så kallade demokratiska hemliga omröstningen där man sa ja till, eller stora delar, tillräckligt mycket sa ja till att man skulle ta in en investor för att få in pengar. Den här investeraren skulle då få 8%, om jag inte misstar mig, till tv-rättigheterna de närmaste 20 åren. Och de här pengarna man skulle få in är typ cirka 1 miljard euro. De skulle då investeras i då bland annat digitaliseringen och marknadsföringen etc. 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 Om, som fans har man ju varit rädd för att det här kanske är första steget mot ännu mer investeringar, men även kring hur omröstningen gjordes, nämligen att det snackas om att Hannovers Kind, som de flesta nog känner till, har röstat på ett sätt som inte han egentligen borde ha röstat på, nämligen sagt ja när klubben i sig sa nej. Så där har det varit väldigt mycket snack fram och tillbaka och lett till de här stora demonstrationerna. Men slutligen kom DFL i veckan med beskedet att de har avbrutit alla förhandlingarna och i dagsläget kommer det inte bli något. Och det får man väl ändå kalla någon form av seger för fans och demokratin, så att säga. Eller vad säger du kring det hela?
Nej, men definitivt. Alltså, hatten av från den tyska supporterkulturen och supporterscenen som återigen visar hur starka man är tillsammans. Och detta är inte första gången man lyckas motsätta sig ett beslut från DFL. Vi hade ju för några år sedan var det att man införde måndagsmatcher i Bundesliga och även i Schweiz, vill jag minnas. Men det blev också stora protester kring det. Inte lika omfattande som det har varit nu de senaste 2 månaderna här, för att jag vill minnas att man inte slängde in en massa saker på planen och inte körde runt på radiostyrda bilar mitt under matcherna. Men det var fortfarande väldigt starka protester på läktarna och då fick man sin vilja igenom till slut. Ligaförbundet tog bort måndagsmatcherna. Så att jag tycker bara det här är fantastiskt att se. Fotbollsvärlden har ju förändrats väldigt mycket de senaste åren och är i de flestas ögon till det mer negativa. Pengarna har fått allt mer inflytande och styr mer och mer. Och förbunden här i alla länderna försöker på alla sätt och vis få in fler intäkter. Och det är det här som är grejen med pengar, att folk blir aldrig nöjda. Folk vill bara hela tiden ha mer. Så att jag tycker bara det här är helt fantastiskt och är väldigt glad. Sen tar jag inte ut något i förskott heller, för det känns som att det här kommer fortsätta ändå. Alltså, Ligaförbundet kommer på något sätt försöka att få in mer stark i sin ekonomi och få in mer intäkter. Så jag är mest bara så här spänd nu vad som kommer hända härnäst. Men jag känner bara att det här är en sån himla stor seger för supportrarna. Och det är också de som i mångt och mycket bär upp den tyska fotbollen och gör att den är så fantastisk som den är. Och att det är framförallt läktarkulturen som vi alla älskar så himla mycket. Sen är det såklart fotbollen är så väldigt underhållande, men vad är fotboll egentligen utan fansen? Alltså, det är ju verkligen så. Så att, en stor halloj till fansen.
Mm. Vi får ju se hur det här utvecklar sig, precis som du är inne på. Det ryktas ju om att det kommer helt enkelt bli uppbrytningar i DFL, alltså Tyska Ligaförbundet. Bundesliga-klubbarna kommer kanske bryta sig från Zweite Bundesliga-klubbarna. De större klubbarna Bayern München och Dortmund kanske bryter sig från Ligaförbundet i sig för att marknadsföra sig mer från sig internt. Så det finns många frågetecken där. Och precis som du är inne på där, det här lär inte vara slutet från deras håll, med tanke på att deras plan är ändå att på något vis upprätthålla någon form av konkurrenskraftighet gentemot Premier League-klubbarna som fortsätter bara flyga iväg i horisonten. Samtidigt vill jag bara lyfta ett varningens finger. Jag hoppas inte att den här så kallade makten används på fel sätt nu. Att vi kommer få se mer av såna här abrupta tennisbollattacker eller någonting liknande när det gäller andra grejer, alltså vad vet jag nu, ett domslut som har gjorts eller någonting, så att ultrafansen eller fansen i stort bara använder sig av det här nu för att vi kan ju avbryta matcher lite hur som vi vill eller pausa matcher och sätta vår prägel, att det här var nu ett sånt här tillfälle vart man gör det. Men kanske inte någonting man gör varje vecka in och vecka ut. Och det är lite det jag är lite smårädd för, att man använder den här så kallade nyfunna makten på ett missgynnsamt sätt.
Ja, men såklart, det förstår jag, det håller jag med om, att det är inte optimalt att man ska protestera så fort det bara blir någon liten grej som man sätter sig emot. Men i det här fallet så grundade det sig att fansen blev utestängda från det hela. Den här omröstningen skedde ju väldigt plötsligt och den skedde ju bakom lyckta dörrar. Så fansen hade ingenting att säga till om. Och det ska ju man ha i en medlemsägd fotbollsklubb, vilket de tyska klubbarna i majoritet är. Så att det är väl mer det handlar om. Jag tycker ju att det viktigaste är att man ska kunna föra en dialog. Och det måste ju DFL kunna göra med alla 18 klubbar då inom Bundesliga och 18 klubbar inom Schweiz. Och ha representanter från supporterscenen också. Det är ju jätteviktigt att man även tar deras åsikter och lyssnar på dem. Och det är ju samma i politiken generellt. Allt det handlar om är ju att man ska lyssna på varandra och försöka kompromissa och komma fram till en gemensam lösning som passar allas sidor. Och det har man ju inte gjort här. Och det tycker jag att det är ju det de måste lära sig en läxa av nu, fotbollsförbundet eller ligaförbundet, att helt enkelt lyssna mer på fansen och ta in deras åsikter och göra det innan man tar beslut och inte efter, för att det blir det ju på det här sättet. Så jag hoppas att alla parter har lärt sig en läxa och att man i framtiden kommer att se mer gemensamma beslut, men tyvärr så tror jag inte det, för att det känns som att allting bara går käpprätt åt helvete här i världen just nu, så att ja, jag är ganska negativt inställd kring det. Men jag kan bara hoppas i alla fall. För att det är väl först då vi kan få se en gemytlig fotbollskultur på alla sätt och vis i Tyskland.
Mm. Jag håller med dig till stora hela och hoppas väl på. Det är väl hoppet som lämnar en till sist, men det är inte mycket som är positivt nu för tiden. Men ja, vi kan lämna det här för nu.
Mm.
Och återkomma till de här diskussionerna senare. Men lite positiva noter då. Baumgart, berätta. Hur mår du?
Jo, men jag mår väl bra. Alltså, jag hade väl ändå någonstans trott på att detta skulle ske. Att Baumgart skulle komma till HSV till slut. Jag blev mest överraskad då när Tim Walter fick sparken, att man inte redan hade gjort klart med honom. Istället så valde man då att satsa på interimtränaren Werling Poltsin här i den senaste matchen mot Hansa Rostock. Men det gick ju inte särskilt bra. Det var ju mer tur än skicklighet. Man fick med sig en poäng därifrån. Så att det var väl dagen efter redan på söndagen. Det började snackas om att Baumgart och HSV befann sig i förhandlingar. Och sen på måndag eftermiddag kvällen där så basunerade tyska tidningar ut att han var klar. Och mycket riktigt dagen efter så presenterades han som ny tränare för HSV. Och jag kom på mig själv igår, för att jag låg igår kväll och kollade lite på HSVs YouTube-kanal. På de här klippen om man lagt upp med Baumgart, presskonferensen och hans första träning och sånt. Och jag liksom bara låg och lov för mig själv. Och det kändes nästan som att jag drömde, så jag fick nypa mig själv i armen att han verkligen var på plats. Och det känns för bra för att vara sant nästan när man har hoppat på att någon ska komma och sen är han verkligen på plats. Alltså, ja, det känns väldigt bra. Så att jag har stora förhoppningar nu här på framtiden och våren att vi ska lyckas lösa en uppflyttning. Och det känns som att Baumgart är helt rätt man för det uppdraget. Även om jag också är medveten om att det är HSV, så att troligtvis kommer det ju skita sig. Men hoppet är det sista som överger en, som du sa.
Om man säger så här, det sista Baumgart vill är att hamna på kvalplatsen. Han kommer göra allt i sin makt för att inte hamna på kvalplatsen. För att om HSV hamnar på kvalplatsen så kommer ju fotbollsgudarna vara där och trycka dit Köln på andra sidan. Och det mötet, det vill han inte ha. Det vill han verkligen inte ha.
Nej, ja, det känns ju som att det är redan är hugget i sten att det kommer att bli på det viset. Men vi får se, det som jag själv sa, att nu har vi verkligen saken i våra egna händer. Vi har St. Pauli kvar att möta på hemmaplan, vi har Kiel kvar att möta på hemmaplan, vi har Greuther Fürth kvar att möta. Och det är ju toppkonkurrenter. Och Düsseldorf är också kvar. Så att det är de matcherna man måste vinna helt enkelt. Samt då de andra. Det går inte att man förlorar mot Elversberg eller Osnabrück som man gjorde i höstas. Utan de matcherna måste hantera då 3 poäng vardera. Och sen är det även mot topplagen. Det är ju verkligen de matcherna man måste vinna. Så att jag hoppas ju att spelarna insåg också vilket allvar det är. Och att han på den här korta tiden hon hinner sätta sin prägel på laget. Det är ju främst defensiven som måste förbättras. Och det är han kanske inte vidare känd för att vara den som förespråkar defensiv fotboll. Men han förstår ju själv hur stort, vilket stort problem defensiven har varit. Och nu har vi tack och lov Sebastian Schönlau tillbaka, lagkapten och mittbacks Biese. Som Baumgart dessutom hade under åren i Paderborn. Så att de känner varandra väldigt väl. Jag tror att det kan bli bra faktiskt. Men återigen, HSV är HSV. Och det brukar ju sällan sluta bra. Så att man är ju ändå väldigt reserverad samtidigt som jag vill låta mig själv hoppas.
Jag förstår det. Vi kan ju avrunda det här segmentet med att jag vill bara säga att han passar jävligt bra i HSV-klänna i alla fall.
Visst gör han.
Mm.
Jag läste att den här jackan han hade på sig nu när han presenterade, så att den hade ju sålt som smör i solsken, så att den är ju helt slutsåld nu.
Ja.
Sen har man ju tryckt upp Baskra då. Han brukar ju bära Baskra med 72 på sidan där och HSV-emblemet. Så att den kommer väl snart att dyka upp här i HSV-fan-shoppen. Så att det är inte bara de här solhattarna nu som alla fans går runt med HSV-motiv, utan det kommer nog även vara en hel del Baskra framöver på Volksparkstadion.
Ja, det tvivlar jag inte en sekund på. Men om vi lämnar solskenet i Hamburg kan vi väl vända oss till solskenet över det tyska landslaget. För att igår kom beskedet som jag i alla fall, och jag tror många där till där ute, blev väldigt glada över. Toni Kroos, som hade gjort avsked till det tyska landslaget efter senaste EM-mästerskapet tillsammans med Yogi, har nu sagt att han återvänder efter flera timmars samtal med Julian Nagelsmann. Jag lyssnade nämligen på Toni Kroos podd och där berättade han då att Nagelsmann, väldigt roligt ändå, en av de första sakerna Nagelsmann tydligen ska ha gjort, Toni Kroos säger inte det bokstavligen, men man märker det på honom hur han säger det, för att Felix då, hans bror, frågade honom när tog Nagelsmann kontakt? Och då sa Toni Kroos att det tog väl inte så lång tid. Och det måste ändå ge stor eloge till Nagelsmann, att det är det, typ det första han gör. Att han tar upp telefonboken och ringer Kroos och bara slänger ut det. Vet du vad? det hemma igen. Vi skulle behöva dig. Vad tycker du? Och det ska då ha marinerat en längre period hos Kroos, berättade han i sin podcast. Och de hade flera samtal därefter, inte bara att han skulle återvända, även hur Nagelsmann tänker kring Tyskland ska spela och vad man har för ambitioner och tankar kring spelidé och system etc. etc. Och när han nu har tagit beslutet att återvända så märker man ju på honom att han är extremt motiverad, det ser han i alla fall i sin podcast. Och jag tycker ju, och det, jag tror jag är inte ensam där, att det här är ju på något sätt en sån här positiv nyhet som det tyska landslaget, det tyska folket i stora hela behöver. För att det har varit så mycket negativa nyheter, och med då Nagelsmanns intåg, inte varit de bästa resultaten, också varit ett lite märkliga beslut. Men jag tycker ändå att Nagelsmann verkar nykter. Han verkar nykter i hur han tänker, hur han kommunicerar saker utåt. Jag tycker också att det verkar väldigt nyktert, nu använder vi det ordet väldigt mycket här, när han pratar med Toni Kroos om då hur han tänker och tycker, som jag tycker är väldigt sunt i sammanhanget, för att Toni Kroos är förmodligen Tysklands mest välmeriterade fotbollsspelare genom tiderna. Det behöver inte betyda att han är den bästa, men vad han har åstadkommit och vad han fortfarande åstadkommer i Real Madrid är något utöver det vanliga. Och med honom i laget tror jag verkligen att Nagelsmann kan bygga någonting. Jag skrev det igår på Fotbollskanalen, att det här är den första stora pusselbiten som Nagelsmann kan bygga det stora EM-pusslet runt omkring. Med det sagt är inte Toni Kroos någon form av messias eller någonting sånt, men han är en väldigt positiv indikator till att man kanske ändå kan lösa någonting vackert till sommaren. Att det blir den här sommarmärken 2.0. Eller hur tänker du, Filip?
Jag har mest varit igen där idag som är väldigt positiv kring det tyska landslaget. Nu börjar det här igen att dyka upp förhoppningarna bara för att få dem krossade sen framöver. Nej, men jag tycker ju själv att det är väldigt kul att Kroos är tillbaka. Det är ju lite av en favoritspelare till mig, trots det att han avskyr HSV. Men
har du sett skämten? Förlåt, har du sett?
Ja.
Det är ju fantastiskt ändå. Den...
Han har ju sagt det nu när jag är en HSV-supporter, jag har fått Baumgart och blivit tränare.
Exakt, så det, skickade HSV ut en bild på sin Twitter bland annat, där man har klistrat in Toni Kroos ansikte i en HSV-fans kropp. Det är väldigt underhållande.
Ja, vem vet. Vi kanske får se Kroos i HSV från och med nästa säsong då, om vi tar steget upp till Bundesliga. Han vill ju inte gå tillbaka till Bayern München i alla fall.
Nej,
så.
Nej, vi får se.
Ja, kontraktet löper ut i sommar så att allt kan hända. Men, nej, men det är ju såklart det är positivt att Kroos är tillbaka i landslaget. Sen tycker jag väl att det säger ganska mycket också om det tyska landslaget, när det ska kännas lite ändå som att det är en frälsare som kommer. Han är någon 34 år gammal, inte spelat i landslaget på 3 år. Och när han slutade i landslaget vill jag minnas att det var väldigt många som var ganska så hånfulla och negativa gentemot honom. Så att jag vet inte riktigt hur jag känner kring det hela egentligen. Alltså, jag sa inget negativt på det, absolut inte. Men jag får väl lite samma vibbar som då när Thomas Müller och Mats Hummels, och var det Boateng också som kom tillbaka i samma vibbar?
Nej, Boateng kom inte tillbaka. Det var Hummels som ville.
Inte tillbaka. Men det var väl en tredje spelare också, har jag för mig, som de blev benådade då när Hansi Flick tog över landslaget. Nej, det var under Löw till och med. Och det känns som det är så länge sedan.
Ja, det är det.
Strunt samma. Müller och Hummels kom tillbaka i alla fall. Och då blir det också lite den här känslan att de gamla legendarerna, trotjänarna, nu kommer allting bli bra. Och det har det inte blivit. Så att jag har höga förhoppningar på Kroos, absolut. Och jag tror definitivt att han kommer tillföra något. Men sen om det är han som är skillnaden på om det blir att man åker ut i gruppspelet eller om man lägger vantarna på EM-pokalen. Ja, där tror jag väl ändå inte riktigt att han har det som krävs. Men det skulle vara väldigt spännande att se Kroos tillbaka i Die Mannschaft här. Jag hoppas verkligen att vi får se en förbättring, men det är så jäkla svårt att veta med det här landslaget. Det är så många år nu det har varit dåligt, så att man är så inställd nu på att allting ändå bara blir skit. Det är som en HSV.
Vi får se där. Som sagt, jag är ju extremt kritisk alltid. Jag länge sedan skrev en positiv text om det tyska landslaget, tyvärr.
Men du är också extremt optimistisk.
Men jag har ju precis...
Det hade nog gått för lång tid emellan.
Exakt, och jag har ju ändå ett hopp. Och det som jag ändå vill grunda det här hoppet på, och som du är inne på, alltså jag tycker ändå det Kroos levererar i Real Madrid, det Kroos står för, det Kroos kan, det är verkligen en byggsten som jag tror Nagelsmann kan göra någonting av, väldigt, något väldigt bra av. För att Nagelsmann, utifrån hur snacket går i Tyskland, jag tror att han inte är likt Löw tyvärr och Flick, som de hamnar i något konstigt tunnelseende. Jag tror att Nagelsmann är så på något sätt lyhörd, att han hör och ser vad de andra så kallade experterna är ute efter. Jag tycker Mattias Sammar har varit inne på det lite, det som vi har fått se i Bayern, att det har varit alldeles för många individualister. Motsätter ju lite det som han gjorde med Havertz som vänsterback, men jag tror att efter det lilla experimentet och hur han formerade det där, tror jag ändå att det finns en form av hur ska man säga, smart tillvägagångssätt, hur man ska på något sätt hantera spelartruppen och hur man ska ta ut det. Det finns ju många frågetecken fortfarande hur man ska lösa en startelva och hur den ska se ut. Men med en Toni Kroos i mitten som dirigent, så tror jag ändå att det kan vara ett första steg till en positiv sommar. Med det sagt, jag var en av dem som var väldigt kritiska mot Toni Kroos på slutet av hans landslagskarriär tidigare. Jag rycktes med i, nu vill jag ha något nytt, nu clean slate, tack och hej. Men vi såg ju att den här nya generationen, eller nya, men den andra generationen därefter med Kimmich och så, det har inte fungerat. Och jag tror att...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
En Kroos med sin rutin, med sin kvalitet och sin så kallade gewinnergen tillsammans med då andra äldre lagkamrater, men även yngre, kan lösa det. För att det har ju gått någon form av inflation att man ska alltid ha så yngre spelare hela tiden. Det jag tror, nu måste man hitta mixen. Man måste hitta mixen på äldre och yngre och ha den här bredden i alla aspekter. Och det är väldigt bra då att få in en Toni Kroos, tycker jag. Helt enkelt. Ja, ni hör, jag svamlar. Jag skulle kunna svamla en timme till, men det ska vi inte göra, helt enkelt. Vi kommer komma mer till ämnet senare också kring det tyska landslaget när EM, när sorry, alltså det här avsnittet. Jag har ju knappt kunnat prata. Jag märker ju bara... biter mig i tungan.
Jag säger som så här.
Ja.
Om exakt en månad idag så spelar Tyskland borta mot Frankrike i en träningsmatch. Låt oss vänta och se hur saker ser ut då.
Ja, låt oss vänta. Det är de ledande orden. Och med det tänker jag att vi stänger butiken för den här gången. För vi låter oss vänta till tyska landslaget och vi låter oss vänta till det som kommer skall nu till helgen och nästa vecka när vi ska snacka ner det och snacka upp det som händer i Europa. Nu pratar vi inte så mycket om Europa det här avsnittet, det drog lite ut på tid med allt annat, men
det är så negativt ändå.
Exakt.
Så att jag har någon lust.
Nej, vi återkommer
till det. Vi håller oss till det positiva idag.
Exakt, vi återkommer till det nästa vecka när också Europa League-lottningen är gjord och vi har lite mer klarhet kring situationen i stort.
Ja.
Ja,
det låter bra.
Med det sagt, ta hand om er och ta hand om dig Filip, så hörs vi snart igen.
Detsamma du. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ich habe fertig.